Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Agrell Lundgren. Och nu säger jag välkommen till Jesper Agrell.
Tack så mycket.
Vem är du?
Ja, jag jobbar som läkare uppe i norra Sverige. En stad där.
Och vad gör du då?
Jag jobbar mest med förlossningar men även med ultraljud på foster.
Det har med barnafödande att göra.
Precis.
Ja. Men du är mest intresserad av när det inte går så bra, eller hur?
Jag vet inte om jag är mest intresserad av det, men det är ju då vi blir inkopplade, vi doktorer. Barnmorskorna sköter det normala, så att när det börjar skena åt fel håll eller när det inte går så bra så blir ju doktorerna inblandade förstås.
Var är du då när de ringer på dig?
Ja.
Du står och opererar någon annanstans kanske?
Ja, det mesta vi gör är ju akutvård. Så att då står man väl någonstans med något annat som är kanske lite mindre akut som man får gå ifrån då. Så det är inte så att vi sitter och väntar på ett rum på att det ska hända.
Nej,
något.
Jag kan tro det.
Men vi har också planerad mottagning som specialistmödravård och ultraljudsmottagning då på gravida.
Så du kan veta lite innan att nu kommer det en här som kan det bli lite knepigt med?
Ja, man kan säga att mitt jobb är lite så här som att vi följer en grupp gravida som är bedömda av barnmorskorna i primärvården. Om de har ökad risk för någonting. Ökad sannolikhet att något negativt ska hända liksom. Så då börjar vi som zooma in på vissa gravida och lägger upp planer för dem då. Och även när de kommer in och ska föda barn så gör vi planer så här och ser. Här kan det finnas ökad risk för kejsarsnitt eller en stor blödning eller en stor bristning eller att barnet mår dåligt eller någonting annat. Så hela tiden gör vi sådana här riskbedömningar för att försöka hitta den här smidigaste vägen, minst riskfyllda vägen. Det är mitt jobb kan man säga.
Så ni är beredda?
Ja, precis så är det.
När du säger vi, är det du och några särskilt utbildade sköterskor eller?
Ja, vi jobbar ju som ett team då med förlossningsbarnmorskor och när jag säger vi så menar jag gruppen läkare då. Vi bemannar ju dygnet runt. Eftersom kvinnor föder barn dygnet runt så måste det hela tiden finnas förlossningsläkare på plats. Men jag tillhör en grupp om en kanske, vad kan det vara, 6 läkare på min klinik då i Sundsvall. Som är mera specialiserade på förlossningar. Så vi går under dagtid mycket på förlossningen och på ultraljud och specialistmödravården för att sköta de här kvinnorna då. Mm.
Kan det vara så att du redan har träffat de här blivande mammorna under graviditeten?
Ja, absolut.
Så kan du känner dem lite grann?
Ja, ibland, men vi träffar ju inte alla. Det kan ju hända saker snabbt och oförutsett. Så att många gånger är det ju så. Vi måste vara beredda på det, ja, det sällsynta också.
Snabba ryck nu, det här blir kejsarsnitt.
Ja, precis så.
Och då står du färdig med kniven?
Ja, då, det är ett helt team. Det finns särskilda larmknappar och särskilda rutiner för när det ska gå fort. Så att en väldigt vältrimmad kedja där det är många, många olika personalgrupper inblandade. Och så att det fungerar väldigt bra.
En del, de kanske begär kejsarsnitt till och med för de är rädda för smärtorna vid födseln.
Mm. Det förekommer ganska ofta.
Och det godkänner ni?
Ja, det gör vi. Numera så är ju kejsarsnitt ganska små risker med. Men det är lite andra risker än vid en vaginal förlossning. Så att det är inte lika farligt längre och inte lika, vad ska man säga, smärtsamt efteråt att bli kejsarsnittad som det har varit tidigare. Så då blir ju tröskeln mindre för att komplikationer är mera sällsynta och så. Så att då är det lättare att känna att okej, den här kvinnan är panikslagen inför tanken att föda vaginalt. Och då känns det ju inte lika illa att så att säga godkänna ett kejsarsnitt. Vi tvingar ju ingen till någonting som ger panik så att säga. Men det är klart att målet är ju att vi ska hitta den minst riskabla vägen att föda barn. Och det är ju oftast, men inte alltid, vaginal förlossning. Men ibland så är ju kvinnan så skräckslagen inför det. Och då, det blir ju inte heller bra att man föder barn med en panik.
Liksom. Nej, just det. Du, är de noga med var du lägger snittet? Jag tänker på bikinilinjen och sådär man har talat om.
Ja.
Vilken led lägger ni kejsarsnittet på?
Vi opererar på tvären så att säga. Vi lägger den i några centimeter upp. Så att om man har smala bikinitrosor så kan man inte täcka ärret. Men om man lägger ärret så lågt att man kan det, då blir det ofta en ärrindragning. Så att magen får en annan form och det kan man inte täcka med breda bikinibyxor heller. Så det blir väldigt fina ärr i största allmänhet. Men de hamnar lite högre upp på magen, då, några centimeter upp.
Då får man ha lite högre bikinitrosor kanske.
Ja.
Eller det där kanske jämnar ut sig som med tiden så... Syns det inte mycket?
Det syns inte mycket. När vi ska operera nästa gång, om vi ska göra kejsarsnitt igen, så kan det vara faktiskt svårt att se var det första las.
Jasså, det blir inte något ärr så det blir liksom det lite tjockt.
Tunt ärr blir det. Som oftast är väldigt mjukt och ja, knappt synligt.
Fantastiskt. Och kvinnan är vaken hela tiden?
Ja, hon får ryggbedövning så hon känner ju inte smärta, men hon känner ju att man gör någonting med magen när man opererar.
Och så får hon sitt lilla barn på bröstet direkt.
Inte kanske alltid direkt.
Inte men... som på film.
Nej, vi jobbar faktiskt för det nu. Eller vi har börjat bara för ett par månader sedan. Att grundrutinen är att barnet ska direkt till mamman från operationsåret. Men det är ju sterilitet och sånt. Det är en duk mellan så barnmorskan får gå runt den här duken till mammans överkropp så att säga. Mm. För att göra. Men tidigare så tog vi ut barnet och torkade rent och såg till att det höll värmen så ett annat rum. Och sen kom bara efter några minuter kom tillbaka med barnet. Men nu jobbar vi för det som vi kallar för nollseparation. Att man hela tiden ska hålla ihop familjen. Mm. Vad man än gör. Även om kvinnan behöver opereras efter en vaginal förlossning så ska familjen följa med ner till operationsavdelningen. Och sådär, så att...
mm. Det där med handknytningen.
Precis.
Det är viktigt. Så, ja. Hur brukar mannen ta det då?
Vilket då?
Du skär i min fru. Vågar de titta eller får de titta?
Ja, de får väl titta, men vi brukar säga att vi har inte fokus på dig under operationen. Så om du börjar må illa så måste du säga till så att du inte trillar av pinn där när alla är koncentrerade på din kvinna. Men jag kan förstå att det är otäckt. Jag menar, vi gör ju det här varje dag, men att öppna magen på någon, det är ett väldigt förtroende att få komma innanför skinnet på någon och att de låter en göra det. Det tycker jag är ett fint förtroende man får. Men jag kan förstå att många tycker det är oerhört obehagligt att liksom, ta del av det. Både de som blir opererade och de som ja, är anhöriga till dem.
Bara det att se blod är ju väldigt otäckt för många.
Precis.
Nu pratar vi så mycket om kejsarsnitt, men vaginala förlossningar, hur går det till nu för tiden? Behöver man inte ha så himla ont?
Ja, nu finns det ju ryggbedövningar, men det har väl funnits länge.
Det har nog funnits ganska länge. Mm.
Och det är fortfarande väldigt effektivt sätt att stilla smärta.
Hur är det med krystningarna då? Avtar inte de om man har ryggbedövning?
De kan göra det, men i allmänhet inte. Narkosläkarna är väldigt duktiga på att kalibrera vilka blandningar av läkemedel som ska vara och på vilken nivå man sticker och lägger in den här slangen som det sen går det är som ett dropp med smärtstillande som går in utanpå ryggmärgen kan man säga. Det är ett skikt utanpå så att det ligger och sipprar in på ett mycket kontrollerat sätt.
Hur lång tid tar det oftast nu för tiden med förlossningar? Vaginal förlossning tänker jag på.
Ja, det är väl som tidigare. Det beror på när man börjar räkna. Vi räknar från att man är öppen 5 cm då, livmoderhalsen. Tills att barnet är ute. Och det tar ju någonstans kanske 8-10 timmar.
Det tar så lång tid i allmänhet. En del går
det fortfarande. Ja, det kan ju gå mycket fortare förstås. Men i normala fall så är det inom 8 timmar.
Ja. Lustgas, har man det nu för tiden?
Ja, det är många som tycker det hjälper. Det finns ju akupunktur, finns ju. Det finns sterila kvaddlar som är ungefär som akupunktur kan man säga.
Kvaddlar, vad är det?
Man lägger små
tussar.
Små dropp. Nej, man har en spruta med nål och sterilt vatten. Och så lägger man små droppar under huden där smärtnerverna går. Och då blockerar man andra smärtnerver så att säga. Så att det gör ont att få dem, men det kan hjälpa också. Mm. Det är lite samma mekanism i kroppen som akupunkturnålar.
Jaha, jag tänkte akupunktur, då tänkte jag på tryck. Men akupunktur sticker man också.
Ja, då är det nålar som sitter i skinnet på speciella ställen.
På benen eller bäckenet?
Jag kan inte det där, det finns lite olika. Man ska ju vara speciellt utbildad.
Jag förstår det.
Det är en kinesisk tradition med olika energilinjer och sånt som inte riktigt följer det som vi läkare har lärt oss.
Och det är ju jätteviktigt att det kommer mitt i prick.
Ja, det är det nog. Ja.
Annars gör det inte så stor nytta.
Ja, nej, men ryggbedövningen, alltså den som vi kallar epidural anestesi, är ju mest effektivt kan man säga.
Mm.
Sen finns det, man kan sitta i bad. Vi har badkar som de födande kan sitta i. Man kan till och med föda i vatten numera hos oss också. Alltså en bassäng. Barnet kommer ut i vatten.
Mm. En del står ju på knä.
Ja.
Ja, men det är i Sundsvall också ibland.
Ja, ibland så. Ja.
Är det mamman som väljer? Eller hur?
Det är väl en samråd tillsammans med barnmorskan. Det är precis det som barnmorskan ska kunna göra. Se och resonera tillsammans med den födande vad som blir bäst. Och testa olika saker och se om det funkar. Och
så de blivande mammorna är ganska väl preparerade inför det hela. Jag tänkte förberedda rent mentalt.
Det vet jag inte däremot. Nej, men vad ska man säga, informationsmässigt så är det bra, va? Men jag tänker att förr i tiden så tror jag att generationerna pratade sinsemellan mycket mer än vad man gör idag om barnafödande.
Ja, det tror jag också. Ja,
så på så sätt så kanske de inte mentalt förberedda på en sak i livet som kan vara ganska överväldigande. Medan förr i tiden så var det kanske mer naturligt att det ingår liksom.
Det kom ju barnstup i kvarten i familjen. Ja. Där. Ja, men ofta så hade de väl varit med kanske när småsyskonen har fötts.
Ja, så
och lite
kan det vara.
Så de har, ja,
nej, men man var ju mera tajta mellan generationerna tidigare än vad man är idag. Idag har samhället har byggt bort äldre generationen och eller överhuvudtaget. Man har ju mer kontakt kanske med personer på sociala medier än äldre generationer många gånger.
Ja, just det.
Och då blir det inte på samma sätt, tror jag.
Nej.
Att man får en känsla för hur är det att föda barn. Liksom. Mm. Man är mer ensam med det. På något sätt.
Är det många som vill föda hemma?
Vi erbjuder inte det i Sundsvall i offentlig vård. Så, eftersom vi anser att det är alldeles för farligt. Vi vet ju att det kan hända saker på kort tid, väldigt akut. Så att de som vill föda hemma, det är ett fåtal. Jag vet inte hur många det är. Det är väldigt ovanligt där jag jobbar. Men runt om i landet så är det ju vissa ställen stöttar det ju faktiskt med personal och sådär. Men det är väldigt ovanligt. Utan de flesta får ordna det själv liksom utanför den offentliga vården. Med en barnmorska och sådär.
Det stod i tidningen idag om att Göteborg skulle öppna en förlossningsklinik utan läkare.
Okej.
Okay. Det är ungefär missat som hemmaförlossning. Men det måste antagligen vara i närheten.
De
Men
har väl säkert några rutiner för när det blir akut så att säga. Mm.
Men du, vi skulle egentligen prata mera eller mest om ditt intresse för när det är svårt. När du vet att det kommer en blivande mamma som löper risk för någonting. Står du beredd då att rycka in?
Ja, vi har ett system där barnmorskorna tar emot och tittar igenom vad vi har planerat sen förut. Plus sådana saker som har tillkommit efter det. Eller om det inte finns någon läkarplanering överhuvudtaget. Så det här har varit en så kallad lågrisk graviditet. då flaggar de upp när barnmorskorna, de är ju väldigt kunniga barnmorskor, det är ju vidareutbildade sjuksköterskor som också jobbar tillsammans med varann och rådfrågar varann, och det finns ofta en arbetsledare på varje pass som är lite mer erfaren, eller mycket mer erfaren. Om de ser att här finns en ökad risk för någonting, då ringer de till läkaren och säger, nu finns den här personen på plats. Och då är det ju väldigt olika, det blir väldigt individuellt då. Vad gör jag då som läkare när jag får kännedom om det? Jag registrerar det ju, rapporterar det vidare till nästa person om jag slutar jobba. Men jag kanske börjar övervaka mera intensivt barnet eller mamman eller båda, så att säga. Så vi har ju massa verktyg för det då, för att se att, så att man hinner fånga upp något innan det är för sent. Mm. Och så pratar man ju förstås med kvinnan om det som man planerar.
Och så föreslår du kanske kejsarsnitt.
Vi kanske tillsammans lägger upp en plan att efter si och så lång tid, om det här problemet kvarstår eller det här uppstår, eller så kanske man vill göra kejsarsnitt. Då.
Så. Åh, skönt, säger hon. Kanske.
Ja, så kan det vara. Eller inte.
Ja.
Och så säger de, det vill jag inte göra. Ja. Och då får man ju som förklara att ja, det är din kropp. Innan barnet är fött så är det ju hon som bestämmer över barnet också.
Ja, just det.
När barnet är fött då får ju samhället faktiskt
ta ansvar.
Ja.
Det är du det är som faktiskt. Är samhället.
Det är barnläkarna kanske framförallt. Ja.
Och ibland händer det att det inte mår så bra det där lilla barnet.
Ja, så är det. Och det försöker vi förebygga. Men det är inte alltid man kan det av olika skäl.
Du lyssnar på Tyresradion där jag intervjuar Jesper Agrell, förlossningsläkare och överläkare på Sundsvalls sjukhus. Jag heter Gunnel Agrell Lundgren.
Som förlossningsläkare så har jag hand om den födande personen, den födande kvinnan liksom. Men så fort barnet har kommit ut så har vi som tur är barnläkare på plats också jämt. Som kan komma med kort varsel och så. Och barnmorskorna kan också stötta barnets funktioner, så att säga, andning och puls och sånt där i väntan på barnläkare. Så att det är ju sällan jag som förlossningsläkare, i alla fall hos oss, behöver hjälpa till med barnet.
Då står du och syr ihop kvinnan.
Ja, ofta är det så.
Men du har sagt att du tycker det är intressant det du jobbar med. Speciellt när det är lite svårt.
Ja, det är ju en utmaning så att säga. Att kunna stötta personer i kritiska situationer. Eller, ja.
Så du får ta hand om föräldrarna ibland också?
Ja, absolut. Så är det ju. Ibland så, vid ett fåtal gånger per år så dör ju barn inne i magen. Mm. Och då måste man ju, så att säga, stötta, eller måste, då vill man ju stötta paret och göra en kanske utredning om vad som har hänt och allt sånt.
Hur kan du stötta föräldrarna i en sån situation?
Ja.
Eller har du någon psykolog du kan ropa på?
Det har vi i och för sig, men
för de kan ju bryta ihop där om barnet inte lever längre.
Ja, på något vis så gör de ju alltid det, förstås.
Ja.
Så här, man måste ju vara tydlig. Är man otydlig eller svävande liksom, så hjälper ju inte det föräldrarna. Utan man måste ju som vara tydlig med att nu lever inte barnet längre.
Mm.
Och så, sen får man ju vänta på deras reaktion och ta det därifrån. För så fort man har sted, då kommer de inte höra vad jag säger. Jag kan inte mala på om utredningen eller något sånt eller ge förslag eller så. Utan jag måste droppa beskedet väldigt tydligt och sen bara vänta.
Är barnet redan borttaget då?
Barnet är i magen.
Magen är i magen fortfarande.
Utan de söker ofta för att det rör sig mindre i magen eller inte alls. Och så försöker barnmorskan få en registrering från barnets hjärtljud, men lyckas inte, så kommer läkaren att titta med ultraljud och konstatera det här då. Sen när vi ytterligare en doktor, för att det ska vara två olika som har tittat, som bekräftar det, och det försöker vi göra fort. Man vill ju inte vänta någon dag. På, nej, men det måste ju ske fort så att man kan få ett rakt besked.
Och då skriker kvinnan, lever hon?
Ja, det är olika hur de säger.
Och vad säger du då?
Ja, då
vi säger, gör vad vi kan.
Nej, men alltså det är sånt som har hänt innan de kom till sjukhuset då.
Mm.
Och då säger jag, tyvärr, barnet lever inte längre inne i magen.
Det måste vara det hemskaste man kan vara med om.
Ja, det är väldigt hemskt förstås.
Och det är du med om varje dag?
Nej, verkligen inte varje dag.
Jag vet inte det. Nej,
nej, men det,
det händer.
Några gånger har jag ju varit med om det. Ja. Vi har kanske... Ja, vad är vi nere på nu? Det är 4 stycken per... Är det lägre tror jag? Jag tror det är 3 på 1000 graviditeter där barnet dör inne i magen.
3 på 1000, 0,3%. Det låter inte så mycket, men för de 3, då är det allvar.
Precis.
Men det här är det intressantaste, tycker du? Eller hur?
Nej, men alltså... Jag kan inte säga att det är det intressantaste, men det känns meningsfullt, för det, om man finns kvar där som doktor eller som barnmorska eller som kurator eller psykolog och liksom inte blir rädd i den situationen själv eller känner någon form av skuld att vi skulle ha förebyggt eller något, utan bara finns där och stöttar och ser till att man tar föräldraparet igenom den här hemska sorgen, så vet vi att det hjälper.
Hur tar ni dem genom sorgen?
Ja, man
pratar med dem,
ja,
förstås. Klappar på dem.
Ja, men man lotsar dem igenom liksom, för att först kanske de tänker att barnet, att det är som att man har dött utanför kroppen. Och så är det ju inte att det är farligt att gå omkring med barnet där inne liksom. Utan det kan ju ligga där inne länge om det är så. Men de flesta vill ju som föda ut barnet så att de kan gå vidare i sorgen. Men de måste ju först ta in att det har hänt. Först måste de förstå att barnet lever inte längre. Först därefter sätter vi igång förlossningen. Och då kommer nästa skede, det är att träffa det här livlösa barnet eller kroppen.
Får mamman hålla i det döda barnet?
Ja, det rekommenderar vi att de gör, och det gör i princip alla. För det är ju ett barn där man har sett, man har redan gjort en fantasi eller en bild av familjen, hur den ska fungera sen. Så att man sörjer ju det. Även fast man aldrig träffar barnet så har man ju träffat en bild av en familj där barnet ingår.
Och de kanske har gett ett namn redan.
Ja, så kan det vara.
Kommer det någon präst också?
Om de vill det, så kommer det präst. Om de vill träffa kurator, så det gör ju de flesta också. En kurator är lite mera, det ingår i deras jobb att ha tid att prata med personer och stötta, så att säga. Och även präster.
Mm.
Doktorer gör ju andra saker också. Och även barnmorskor. Så att vi har inte lika mycket tid. Vi kan inte lägga så mycket tid på att prata.
Men det behövs någon annanstans då.
Ja.
Hos någon annan blivande mamma.
Precis.
Du har just varit på något möte med likasinnade. Eller vad ska jag säga? Kollegor.
Ja, jag ingår i ett nätverk. Det heter Svensk nätverk för information kring fosterdiagnostik. Och det bildades för att en grupp yrkesmänniskor och företrädare för patientföreningar tyckte att det är för lite information kring fosterdiagnostik. Och främst kanske kring de här metoderna där man försöker ta reda på om fostret kommer att ha Downs syndrom eller extra kromosom 21.
Just det
har varit för lite diskussion i samhället när man har infört de här metoderna som kollar det. För det finns ett erbjudande i Sverige att man kan kolla det från den offentliga vårdens sida och även privat förstås. Och då tycker vi att det har varit för lite information kring det och kring andra saker. Så att,
det är då när man tar ultraljud?
Ja, det finns en metod där man tar ett blodprov och ultraljud och så får man några parametrar och matar in det i ett dataprogram, så får man en sannolikhet för att barnet har Downs syndrom eller två andra mera sällsynta extra kromosomer då, så kallat trisomi 13 eller 18. Och då kan man gå vidare, om man får en ökad sannolikhet så kan man få gå vidare med ett blodprov som är mer exakt, som heter NIPT, alltså non-invasivt prenatalt test står det för, som undersöker det här. Eller om man sticker in en nål och tar ut lite vävnad eller fostervatten och analyserar det för den här saken.
Är du med i den perioden?
Jag sticker folk, ja, sticker det gör jag. Folk. Och så förstås vid frågor om det här som barnmorskor inte kan svara på, så pratar jag med paren också förstås.
Hur reagerar mammorna då?
På vilket då?
Att om de får veta att jag kanske får ett barn med Downs syndrom.
Ja, alla väljer ju inte att gå den vägen, att ta reda på det eller inte, utan de kanske tänker att det här, de här ultraljuden vi gör, nu gör vi ultraljud, eller erbjuder vi alla att göra ultraljud i vecka 13 och i vecka 19 för att titta efter anatomiska avvikelser hos fostren och bland annat. Och då kan man hitta de flesta allvarliga kromosomavvikelser. Många kvinnor väljer ju att inte gå in på den här vägen och titta, kan det vara Downs syndrom eller inte. De här andra, mera sällsynta, de brukar vi hitta på ultraljud, medan Downs syndrom, de barnen, de kan se normala ut på ultraljud. Så att det handlar kanske egentligen mest om Downs syndrom. Nej, men många kvinnor väljer kanske att inte ta reda på det, utan
hoppas på det bästa.
Hoppas på det bästa, precis. Så att de som går in på den vägen och börjar ta reda på det, då vill ju vi i Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik, eller SNIF som det förkortas, vi vill ju att de ska vara välinformerade. För att tidigare har det ofta varit så här att de har fått ett ultraljud som de ville ha, så att säga, i samband med det här testet. Och det är kanske det man vill se. Man vill inte vänta ända till vecka 19 i graviditeten för att se att fostret verkar vara okej. Och då kanske det är en anledning till att man väljer det här som kallas för KUB. Vi vill ju att man ska tänka igenom att man verkligen vet att man kan hamna i, man kan få ett svar som man inte vill ha. Och hur ska man hantera det? Det måste man som tänka igenom innan man går in på den vägen. Mm. Så att de som har gått in på den vägen och är väl informerade, de brukar ju som ta reda på, är det här sant eller inte? Har fostret Downs syndrom? Eller alltså, fostret har inte det, men kommer barnet att ha Downs syndrom? Och de kvinnorna, de väljer oftast att avbryta sin graviditet om man kan bekräfta att det är så.
Vem gör det?
Men det är den gruppen. Andra gör ju inte det. Det finns en liten grupp som går in på den stigen, men sen avbryter de inte graviditeten. Och det är också fine. Det är upp till var och en att bestämma det själv förstås. Men det är en grupp kvinnor som har valt den här vägen att försöka ta reda på det. Och då är det ju oftast förknippat med att de också avbryter sin graviditet.
Det har ju varit mycket diskussioner utanför, alltså bland allmänheten. Ska man känna, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig där. Att någon kan tycka att varför lät de det barnet födas eller så, får de sådana känslor. Det vet man ju inte.
Det är en komplex fråga där. Det är därför vi tycker i SNIF också att man ska ha den här etiska diskussionen levande i samhället också. Vi har försökt komma med lite debattartiklar och vara med på kongresser och sånt där för att få till en diskussion. Vi har också jobbat med ungdomar, med dialog tillsammans med Statens medicinska etiska råd och sådär, för att fundera kring vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är det för vits med mångfald, att en del behöver hjälp med vissa saker? Är det bra eller är det inte bra? Och hur skulle du själv personligen tänka om det var din familj att du skulle drabbas av någonting? Alltså det är så komplext det där, hur man ser på funktionsnedsatta personer överhuvudtaget. Det är inte bara Down syndrom utan överhuvudtaget. Så att det är en mycket större fråga egentligen.
Det är en filosofisk fråga kan man nästan säga. Är det sånt ni diskuterar i den här gruppen?
Ja, i allra högsta grad.
Och det har du suttit nu och gjort?
ja, precis. Det finns etiker med. Det finns genetiker med. Det finns genetisk rådgivare med. Jag är ju en läkare som håller på med fostermedicin. Det finns flera sådana. Det finns barnmorskor från primärvården, alltså mödravården. Det finns barnmorskor som sysslar med ultraljudsdiagnostik med i den här gruppen. Och sen finns det framförallt då representanter för Svenska Downföreningen, FUB och från Hjärtebarnsfonden. Så att det finns många professioner och infallsvinklar där vi tycker att de här patientorganisationerna är jätteviktiga. Att de också är med i den här diskussionen om hur vi ska angripa det här problemet med att det saknas information. Det saknas en öppen diskussion i samhället.
Mm. Det gör det verkligen.
Ja, det tycker vi i alla fall.
Själv tyckte jag att det diskuterades mera när jag var i barnafödande ålder kan jag säga. Jaha. Kanske. Jaha, kom ni fram till något då? Det kanske inte så...
Ja, vi har en massa projekt. Vi producerar material som finns på hemsidan. Det började med att det fanns ingen svensk uppdaterad information om Downs syndrom. Och det är ju liksom den minst sällsynta av de här sakerna som man tittar efter. Och dessutom handlar mycket av fosterdiagnostiken om det av tradition kan man säga. Men numera lever ju de här personerna med Down syndrom till i genomsnitt pensionsålder och det finns vårdprogram, hela samhället är ju liksom berett att hjälpa de här personerna. Så att det finns ju ur mitt perspektiv som fostermedicinare finns det mycket värre saker att drabbas av än just Down syndrom. Och därför är det viktigt att man balanserar informationen. I vissa familjer är det väl, de känner väl själva att vi kan inte ta hand om ett barn med Down syndrom. Så kan det vara, det får man ju respektera. Precis som att det finns kvinnor som avbryter sina graviditeter för att de överhuvudtaget inte är beredda att bli mammor just för tillfället. Mm. Så att det är inget konstigt, men det som blir fel är om det inte finns balanserad information om vad är det för något egentligen. Det var så nätverket började, att man tog fram en sån broschyr på svenska som är uppdaterad. Och den har vi jobbat vidare med att översätta till 10 olika språk då, enligt 1177s rekommendationer. Så att det ska finnas tillgängligt. Nästa steg är väl att ha det på lätt svenska också. Och sen har vi producerat en mängd annan information. Vi har producerat videofilmer om fosterdiagnostik. Vi har producerat information kring metoderna för fosterdiagnostik också. Och sen har vi börjat producera kortfattade skrifter om olika missbildningar som man kan hitta vid ultraljud också. Och också informationsblad till de som hamnar i den här situationen att vi har hittat en fosteravvikelse. Hur ska jag förhålla mig till det liksom? Ja. Så att vi jobbar väldigt mycket med information, men vi jobbar också med att försöka få ut informationen. Men också försöker vi se var kan vi komma in och starta en diskussion om det här också i samhället. Och det är inte så lätt att få massmedia uppmärksamhet, det är svårt. Så alla de här sakerna jobbar vi med hela tiden. Och sen blickar vi framåt till, ska vi uppvakta socialdepartementet med någon fråga? Socialstyrelsen har vi observatör med från. Vi har Statens medicinska etiska råd som en observatör också. Så det finns lite olika ingångar. Vi har också kontakt med 1177, en person som vi jobbar med. Så vi har ändrat en hel del information där. För det var lite snedvriden information kring ultraljud och fosterdiagnostik. Där.
Vad hette ni, sa du? SNIF?
Svensk nätverk för information kring fosterdiagnostik. SNIF.
SNIF. Det låter lite gulligt.
Ja.
Oj, jag blir alldeles tagen. Det känns nästan som jag håller på att föda barn själv här. Man sätter sig in i det.
Ja, men du hör att jag har ett väldigt intressant jobb generellt. Eftersom jag får ju förmånen att hjälpa människor som hamnar i olika bryderier, problem och kritiska situationer. När det gäller det som jag tycker är mest existentiella överhuvudtaget. Nämligen att bilda en ny generation, fortplantning. Men också livets början och livets slut är med i också. Det är så väldigt nära existensens kärna som jag får vara. Mm. Och det är ju väldigt bra. Och dessutom är jag ju själv man. Mm. Så att jag får ju som en inblick i det specifikt kvinnliga som jag aldrig ska ha fått annars.
Man och pappa.
Ja. Så på så sätt har jag ju själv bidragit till nästa generation.
Mm. Nu pratar du mycket om Downs syndrom. Vad är det mer, flera för åkommor som kan drabba barn?
Det finns ju jättemånga egentligen.
Jag förstår det. Ja.
Många saker handlar ju om att man ska vara förberedd för när barnet föds. Alltså till exempel hjärtmissbildningar är ju vanligaste gruppen missbildningar som foster kan ha då. Och då är det ju livsviktigt, det är ju, kan ju påverka överlevnaden om man hittar det innan förlossningen eller inte. Så att en del barn får ju födas i Göteborg till exempel där det finns hjärtkirurger som kan operera inom något dygn direkt. Så att de är på rätt ställe när de föds redan. Eftersom cirkulationen ska ställas om till att leda blodet förbi lungorna, syresätta det när barnet har kommit ut, så finns det hjärtfel som gör att om man inte får till det där fort så kommer barnet att få hjärnskador och till och med kanske dö. Så att en del saker är ju väldigt viktiga att veta innan. Något som vi har lagt väldigt mycket krut på att hitta. Och barnmorskorna är jätteduktiga när de tittar på de här och vi doktorer också. Och det är sån här kvalitet som jag har ansvar för att följa också på min, inom Västernorrland kan man säga. Att se att vi sköter oss, att vi hittar så många som möjligt av de här och andra viktiga missbildningar. Medan då Downs syndrom är inte riktigt någonting som vi har målet att hitta eller så.
De är ju friska för övrigt.
Ja, de har ju en hel del hälsoproblem. Men i princip alla hälsoproblem kan man liksom hjälpa dem med och behandla. Man kan inte bota dem från det grundläggande problemet. Nej. Det kan man inte. De är förhållandevis friska, det kan man ju säga.
Mm. De här broschyrerna som du pratade om, står de på mödravårdscentralen i något ställe? Eller var?
Ja, det är det vi försöker nå ut med. 1177 hänvisar ju till SNIF då. Och mödrahälsovården hänvisar till 1177. Så på så sätt så kommer det ju in. Och sen försöker vi nå ut till så många ställen i landet som möjligt att vi finns, informationen finns, det kommer mer information.
Och de får veta om hemsidan, föreställer jag mig.
Ja, ja. Så det vi har börjat med nu, det är en turné att vi ska åka till alla universitetsorter i Sverige dit de kan bjuda in då, människor från sin region där vi får utrymme att prata om vår verksamhet också.
Och nu var du i Uppsala.
Ja.
Och turnén fortsätter.
Turnén fortsätter, ja.
Det är inte så att man skrämmer upp de blivande mammorna? Om man pratar mycket om risker och...
Ja, det är ju ett problem som man har.
För en del kan ju liksom vara rädda från början. Tänk om det är något fel på barnet.
Ja, så är det ju. Ja, alltså föreskrifterna från Socialstyrelsen är sådana att alla gravida kvinnor ska av barnmorskan på mödrahälsovården erbjudas information om fosterdiagnostik. Sen kan de ju tacka nej. Alla ska inte erbjudas fosterdiagnostik. Det är informationen som de ska erbjudas. Sen väljer de ju själv hur mycket information de vill ha och hur mycket de läser själva förstås. Men de som väljer lite mera ingående fosterdiagnostik för att leta efter till exempel Downs syndrom, där är det viktigt att de vet vad det är de ger sig in på. För att många pratar ju med varann och vi vet att det är så att de hör efter, ja, hur ska du göra? Eller, utan att kanske tänka igenom vad det är de pratar om. Det kanske är så här att ja, jag tänkte inte göra det här kub. Nähä, varför inte det? Så får de intrycket av att de är en dålig förälder om de inte gör. Alltså det finns sådana där strömningar också. Som
och, jag, är och jag kan tänka mig att en del är rädda för att göra kanske ultraljud för att tro att det går någon strålning in i barnet som skadar barnet. Man kan ju få för sig allt möjligt när man är gravid.
Ja, det stämmer. Ja, vi försöker vara tydliga med att det är ofarligt. Ja,
men ni heter alltså SNIF. SNIF.
Precis.
Och hemsidan, är den snif.se eller något sånt där?
Snif.one, O-N-E heter den.
One, varför one?
För att nätverket har ingen budget. Det är helt ideellt. Så att vi måste ha en hemsida som inte kostar pengar. Vi har ingen finansiering. Allt vi gör måste vi söka finansiering för. Och så.
Snif One. Är det något mer du vill tillägga?
Jag vet inte.
Nej, men då får jag tacka dig så mycket för att du har ställt upp och berättat det här. Och lycka till.
Tack så
vi
mycket.
Kanske kan göra en fortsättning och få höra hur det har gått för er.
Gärna det.
Och ni har alltså hört Jesper Agrell, förlossningsläkare på Sundsvalls sjukhus. Och en höjdare inom SNIF, kan jag tro.
Det vet jag inte. En medlem i alla fall.
En medlem, en drivande medlem tror jag. Och det har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Vi hörs igen. Hej då!
Hej då!